KJP. På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Du lyssnar på en podd från Närkes Allehanda.
Ja, men då kan jag hälsa er hjärtligt välkomna återigen tillbaka till ett nytt avsnitt av Hemmaborgen. Och för er som har saknat honom när jag och Erik Karlsson har hållit lite stuga här, så är han nu äntligen tillbaka med skön röst och fint skägg. Fredrik Karlsson har återvänt från semestern. Hur känns det att vara tillbaka?
Man tackar. Det känns bra faktiskt. Jag kom ju snabbt in i det och kom direkt egentligen från semestern till Trelleborgs-matchen. Så ja, men det har varit skönt med några veckors semester.
För de som har följt dig, eller ja, de andra borde ju följa dig såklart, men de som har följt dig på sociala medier har ju sett att du har hängt med diverse celebriteter under dina lediga dagar som inte är Thomas Nordahl.
Nej, all heder till Thomas Nordahl, men det här är ett snäpp uppåt kan man säga.
Berätta lite, vem har du stött på och framförallt kanske hur har du stött på honom?
Jag har stött på och träffat Michael Jordan.
All heder till Thomas och så, men det är en hylla upp.
Det är en hylla upp, precis. Nu kanske Thomas Nordahl är lite mer lättillgänglig än Michael Jordan. Men ska jag berätta?
Ja, men berätta lite. För ja. Det finns ju en liten story om hur du stötte på honom också.
Exakt. Det är lite så här skolboksexempel från paparazziskolan.
Ja, nere i paparazzins förlovade hemland.
Precis. Jag utklassade alla paparazzis i Italien, kan man säga.
Amalfikusten hade ingenting att bjuda till motstånd.
Nej. Nej, men det som hände, det var att vi var på den italienska kusten, nära Neapel. Och då är det något sånt där ställe på Amalfikusten dit jetset människor kommer. Vi hade hyrt ett hus som låg ganska högt upp då, och hade utsikt över hela hamnen. Och kommer in en stor sån här yacht i hamnen och lägger sig utanför. Och då pratar vi om en båt som ett fartyg liksom, som är lyx av sällan skådat slag och 70-80 meter långt. Det är liksom ingen liten motorbåt vi pratar om, utan det är ett riktigt jäkla fartyg.
Ett skepp.
Ja, och vi stod och tittade på det där med jag och min dotter, och så tipsade jag om att man kan Google-söka genom att liksom ta en bild på, och eftersom det är ett så stort fartyg så misstänkte jag att man skulle kunna ta reda på vilket det är helt enkelt. För det var ganska tydligt att det var ett unikt fartyg. Och då gjorde hon det. Hon hittade något som hette så här yachtfans.com, som ju trackar alla stora jottar då, och sen har det väldigt mycket information kring alla de här jottarna som åker runt i världen. Och det visar sig att den här jotten heter Embrace och är någon superlyxjott som har gjorts för några år sedan. Den är ett exemplar. Den har plats för 30 personer ombord. Över 1 miljard. Men så det var vi intresserade av, men när man tittade igenom all information kring det där så dök det helt plötsligt upp att i november 2022 så köptes den här jotten av Michael Jordan. Och då blev vi väldigt intresserade. Vi började kolla på nätet och såg att, ja, först så kollade Jonna på var den här båten befann sig. Och då såg vi att den hade varit på Sicilien dagen innan. Så förstod vi att det var den här. Och ja, vi insåg att det är stora chans att Michael Jordan är på båten. Min sambo listade ut att om han går i land så kommer han besöka den här Michelin-krogen som ligger bara 200 meter från vårt hyrda hus. Och då började en kedja av händelser. Vi hade full koll på båten. När de satte i den här jollen för att åka in så såg vi det. Och då började vi liksom så här, nu måste vi dra. Så båten kom i land, gick i land i hamnen. Vi såg precis när de åkte iväg med de här tre stora svarta bilarna med tonade rutor och förstod, här sitter Michael Jordan. Så då sprang vi bort till den här Michelin-krogen, ställde oss precis vid ingången och mycket riktigt, det kommer tre sådana här stora svarta bilar med tonade rutor, stannar till, det kommer ut en livvakt, det kommer ut två livvakter, det kommer ut tre, kanske fyra livvakter kommer ut. Och sen så kommer Michael Jordan och går in på restaurangen. Och vi filmade och ropade lite på honom. Fick inte jättestort gensvar. Inte jättestort. Men,
han var nog hungrig.
Ja, men vi var väldigt nära Michael Jordan. Och ja, som familjeutflykt och som familjeäventyr så var det 5 stjärnor skulle jag säga.
Skulle du rekommendera det för andra?
Det var unikt.
Det är imponerande också att förutom, även om det är du som är i branschen så att säga, så är det din sambo som visar kanske allra störst fallenhet för murvelyrket.
Ja, precis. Det var ett lagarbete kan man säga.
Du kastades ju också sen ganska rakt in i elden kan man säga. Först Trelleborg och sen dagen efter bara upp och sända och sitta och kommentera det som blev någon form av slakt, vill jag kanske inte kalla det för, men något i den stilen mot Örebro Syrianska.
Ja, precis. Det var ju då ÖSKs U21-lag som skulle spela match mot Örebro Syrianska. Blev ju totalt krossade med 7-1 av Örebro Syrianska som var egentligen bättre på allt.
Ja, du kommenterade ju matchen. Går det att säga någonting om spelet eller ÖSK-spelarna? Var det någon som utmärkte sig positivt, negativt?
Nej, det var ingen som utmärkte sig alls i positiv bemärkelse. Det här var ju en match som skulle kunna vara jätteviktig för de här spelarna att visa att man ger ett klart besked att man vill spela i Superettan. Det besked som kom var väl att de inte ska spela så mycket i Superettan helt enkelt.
Och det var väl de spelarna som inte fick så mycket speltid mot Trelleborg som fick, det kanske du nämnde, men ja, fick speltid i den här matchen.
Precis, det var Sebastian Krona, Jake Larsson, det var Johannes Dan och Daniel Björnqvist, det var någon till, Ludvig Niklasson, Amar Jevlan. Så det var väl totalt 8 spelare tror jag, och det var ändå ett tusental minuter i Superettan som fanns på plats. ÖSK startade med återigen då 8 spelare från A-truppen, så det borde kanske inte ha blivit den här totalkvadden som det blev. Men det blev det. Och det visar väl på att ÖSKs trupp är väldigt tunn. Det finns inte jättemycket kvalitet bakom. Det är klart att alla de här spelarna som spelar kan ju spela i Superettan. Men det visar ändå på någonting att det är en tunn trupp. Jag pratade med Christian Gärder alldeles nyss på torsdagens träning då. Och han var väldigt sådär, jag tyckte att det fanns en del att läsa mellan raderna. När han säger att det här var en viktig lärdom för hela klubben. Att man ser nivån på spelarna typ bakom startelvan, vilken nivå de håller och vilken nivå och hur stort kliv det är mellan att spela akademifotboll och spela i Superettan. Det var, tyckte jag var intressant att han påpekade så tydligt.
Vad tror du om du får spekulera lite själv också kring just det ämnet, vad tror du mer man kan läsa ut av de liksom, citaten?
Ja, jag tror att man kan läsa ut att han säkert möts ganska ofta av att människor runt klubben, kanske i klubben, som vill att man ska spela unga spelare. Det är vad jag läser ut. Men nu leker jag ju lite tankeläsare här, så det ska man väl ha lite respekt för, lite distans till. Men det är i alla fall vad jag läser in i det.
Ja, för i den här matchen så ställdes de ju också mot just en hel del tidigare akademispelare från ÖSK som nu har flera års seniorerfarenhet i bagaget. Mm. Och man ser också vad det kan göra med sådana spelare. Det är ju de här som inte riktigt lyckas stå sig fram i ÖSK när det var deras tur, men som nu har utvecklats till betydligt bättre spelare. Så att säga.
Ja, precis. Och sen sådana spelare, det var ju riktiga seniorspelare som är toppklass i norra ettan då, som Josef Ibrahim och andra rutinerade spelare.
Ja, vi kan komma in på det, för du och jag har ju pratat för några veckor sedan, tror jag, på redaktionen om att nu för tiden så ser man, det känns ganska ovanligt. Nu plockade ÖSK och Hamse Jack Axley från BK Forward, men jag vet så det känns ganska långt borta från att ÖSK ska plocka spelare från närområdet, från lokalklubben precis bakom. Nu är ju Brosianska ganska tydligt tvåa i stan sedan två år tillbaka. Vilka spelare i Brosianska, som om man leker lite med tanken, skulle kunna sätta färg i ett ÖSK idag liksom?
Mm. Ja, den tanken är ju mer och mer relevant med tanke på att det skiljer bara en division mellan lagen. Det är ju 16 lag ner, som 14 blir det väl någonstans. Så träffar man ju på Örebro Syrianska i seriepyramiden. Så Örebro Syrianska är ju väldigt nära ÖSK nu. Eftersom de är så nära också, så är det ju inte heller en självklarhet att ÖSK skulle kunna gå in och valsa in där och hämta massa spelare. Men om man ändå ska leka med den tanken, så skulle jag fortfarande då, det har ju varit en favorit under många år, det vore ju läckert att se Josef Ibrahim på en högre nivå. Det är ju så, alltså på division 2-nivå gör ju Josef Ibrahim precis vad han vill. Han kan ju göra så här 40 mål på en säsong där. På division 1-nivå så får han ju mera motstånd. Den här matchen visade ju att han ändå gör ju stort sett vad han vill med spelare från ÖSKs A-trupp när de inte har uppbackning av de allra bästa. Så det vore, jag tror inte att det är så troligt förstås, men Josef Ibrahim i Superettan en gång till med lösa tyglar skulle vara spännande att se.
Ja, visst var han var iväg på Åland, va, och tog det här historiska finska ligaguldet med IFK Mariehamn, va?
Exakt, han är finsk ligamästare och har ju spelat i ÖSK i Allsvenskan och även Degerfors i Superettan. Men det är en speciell spelare som behöver ju, det är därför jag säger fria tyglar. I Degerfors senaste gången så spelar han ju honom som en traditionell vänsterkantspelare och där han skulle stå och vänta på bollen där ute. Det är ju inte riktigt Josef Ibrahim, han blir ju uttråkad direkt. Så nej, men han var fin att se mot ÖSK, han var ju påslagen den här lite sömniga vardagskvällen. Påslagen, irriterad, puttade på lite folk och var väldigt bra.
Ja, om man plockar Josef Ibrahim så får man hela paketet Josef Ibrahim, vilket oftast är väldigt härligt. Om jag ska lyfta någon egen som jag har sett, jag har ju sett en del av Brosianska de senaste 2-3 åren, och någon jag tycker är intressant är ju deras, vi spelade han nu också, deras stora fysiska mittback Amadou Kalabane.
Ja, han spelade centralt i mitt försvar.
För han är ju, dels har han ju de fysiska attributen, han är ju väldigt lång, han är väldigt stark, bra och duktig i närkampen och sådär, och spelar ju centralt i deras trebackslinje. Och Syrianska har gjort det väldigt bra rent defensivt i år i ettan. De ligger väl precis ovanför det negativa kvalstrecket, tror jag. Men har bara släppt in 19 mål, vilket är betydligt bättre än lagen runt omkring sig. Så det tycker jag, har jag sett som en spelare som skulle vara intressant att se på en något högre nivå. Och speciellt i dessa dagar, som sagt, vi kommer in på det lite nu, för att i övrigt var det inte så mycket vi ska älta från Trelleborgs-matchen, men det vi har att ta med oss är ju skadan på Nasir Umoro. Du pratade ju med honom precis, han ju fått några ord med honom precis efteråt. Kan du berätta lite om hur det var?
Ja, jag träffade honom precis i spelagången efter matchen, och då berättade att han var på väg till sjukhuset då, och citatet var väl "My shoulder is broken", sa han. Och det visas ju lite drygt ett dygn senare då att han hade brutit nyckelbenet och då spelat väl 20 minuter med brutet nyckelben, vilket väl är en tveksam men en någon sorts bedrift ändå.
Ja, det var ju lite kul, för man såg ju att han lade sig ner, eller ramlade precis framför bänken egentligen. Och den som var först fram, jag vet inte ens, att nu domaren hade väl sagt blåst, men den som var först fram var ju Christian Järdler och kollade till honom. Och du har ju även pratat med honom idag. Kan du berätta lite om vad han sa till Moro när han låg där?
Han sa att han hade lite dåligt samvete, för han hade tydligen sagt åt Nasiro där han låg då, helt omedveten om att det var en fraktur, så sa Christian Järdler, you don't leave this pitch, hade han sagt. Och jag påpekar för Järdler att det är ett tveksamt chefskap faktiskt att tvinga sina anställda att jobba vidare trots att man är totalt trasig.
Det hade varit intressant om vår chef Pierre kom in en dag och sa åt dig att you don't leave this office, om du satt där med 10 brutna fingrar och försökte knappra på tangenterna.
Det hade varit tveksamt.
Ja.
men Mora hade tydligen i pausen med brutet nyckelben pratat om att han kunde spela vidare om de tejpade hans axel. Så, ja, han är ingen som ger sig i första taget, så kan man väl konstatera.
Nej, det får man verkligen säga. Men om man ska ta det här till en seriös punkt för en sekund också, så är det ju såklart ett enormt dråpslag för ÖSK att bli av med Nasir Mora. Vi vet ju inte än precis hur länge, men den första prognosen som vi har fått har väl varit ändå relativt lite överraskande positivt.
Ja, först och främst så jag tycker att han har varit bäst i ÖSK under våren. Det är en spelare som släcker bränder i ett lag som inte alltid fungerar. När det inte fungerar, då springer han runt och täpper till lite överallt. Man vet alltid att man har i stort sett den snabbaste på planen och en av de starkaste. Och nu får man klara sig utan honom helt enkelt. Men enligt vad jag hör då, vad ÖSK säger, så ligger ändå frakturen bra och att det kommer bara ta några veckor. Det är ett par veckor har jag hört först, men det låter överdrivet positivt. Men möjligtvis, låt oss säga en månad då, att han är tillbaka i spel. Att man kan hoppas på det.
Och det, bara det är ju extremt positivt. För det första vi tänkte, alltså som otroliga lekmän när det kommer till skador och frakturer, var ju att det här är väl säkert studien och hösten som ryker.
Ja, det trodde jag direkt att det var kört liksom. Möjligtvis att han kunde spela någonting. Men nu ska det vara några veckor, en månad, något sånt. Och det är tur för ÖSK.
Ja, och nu finns ju inte Amadou Kalabane i truppen. Så då är frågan också, vem är det som egentligen går in och ersätter Moro de kommande matcherna? Vad tror du?
Det har ju inte sett så självklart ut tidigare. Men mot Trelleborg så gjorde ju Daniel Hultqvist en bra match. När han kom in och ersatte Nasir Moro. Och det är ju en tuff uppgift att göra. Och han klarade det bra. Han har ju en del av de attribut som Moro har. Han är ganska fysisk, han gillar att klappa på i närkamper och är relativt snabb. Sen har det ju vissa gånger då, jag tänker främst på den här matchen mot Gais borta där han blev helt övermannad. Det var ju inte alls bara han som var dålig i den matchen, det var hela laget. Så det naturliga valet är väl Daniel Hultqvist, och så ser det ut också på träningarna då förstås. Bakom det så finns ju Sebastian Krona som har ju mest spelat mittback för Jönköping Södra de senaste åren. Och då också centralt i en trebackslinje. Men det är ju väldigt, om man säger att Daniel Hultqvist har några attribut som Nasir Mora har, så har ju Sebastian Krona väldigt få av dem. Där handlar det ju mer om smartness och positionssäkerhet möjligtvis då, och en ganska bra passningsfot som man får. Man får ju en helt annan sak jämfört med Nasir Mora.
Ja, jag skulle också säga Daniel Hultqvist i den frågan. Och jag kan väl, precis som du, så uppfattade jag också honom som betydligt bättre när han kom in och täckte upp för Mora mot Trelleborg nu än exempelvis den Gais-matchen. Och jag vet att ni som lyssnar på den här podden förmodligen är väldigt trötta på män som sitter i fotbollspoddar och pratar Premier League och drar Premier League-anekdoter med jämna. Men jag tänker dra en i alla fall.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
Svedea. Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
För att jag kollar väldigt mycket på Liverpool i engelska högsta ligan, och det man har sett där de senaste åren är att när pressspelet framåt inte fungerar utan det havererar, då ser alltid försvararna extremt utelämnade ut och de kan egentligen inte göra så mycket, utan det kommer våg efter våg med motståndsspelare mot en ganska utelämnad backlinje. Och lite samma tycker jag det har varit med ÖSK. Man ser till den Gais-matchen när Daniel Hultqvist exempelvis såg väldigt dålig ut. Så var det också för att hela laget havererade och det pressspelet framåt fungerade inte. Och det gjorde att hela ÖSKs backlinje blev utelämnade och därav också såg väldigt dåliga ut. Mot Trelleborg å andra sidan var ett tydligt exempel på när pressspelet verkligen fungerar framåt. Och det verkligen biter och de får fast bollen. Och då kunde även försvararna göra det de skulle och se bra ut och fungera. Så att i ett ÖSK-lag där pressen fungerar bättre framåt och så mer som det gjorde som mot Trelleborg, så tror jag absolut att Daniel Hultqvist kan vara ett fullgott... det är såklart ett byte ner från Nasir Mohr, men ändå gå in och täcka upp på den positionen. Men såklart, skulle pressspel framåt ut som mot Gais och tidigare i säsongen, ja, då kommer försvarsspelet följa på samma våg, så att säga.
Mm. Ja, precis. Och det är också min syn på det, att individerna på individnivå börjar bli svårare och svårare att påverka fotbollsmatcher. Det är svårt att liksom värva en spelare och skicka in i ett dåligt lag. Då blir den bra spelaren blir en dålig spelare ganska snabbt på grund av att man påverkar så mycket av kollektivet. Så jag tror att du har rätt i det. Alla spelarna nu är väldigt beroende av att kollektivet fungerar.
Sen har vi också bra spelare som går upp på en högre nivå och får se, det är lite som att kasta dem till den djupa sidan av bassängen. Man får se om de flyter eller inte, om de klarar sig eller inte. För ÖSK har ju även tappat Noel Milleskog den senaste tiden och han har ju numera hunnit landa i Stockholm och hunnit göra lite träningar och även debut här i toppmatchen mot Malmö senast. Jag vet att du inte såg matchen live, men du kollade lite i efterhand. Vad har du för intryck från det?
Ja, men mitt intryck och många, vad jag hör många Djurgårdssupportrar är ju väldigt positivt. Noel Milleskog gjorde ett väldigt fint inhopp. Kom in och jobbade kopiöst. Han visade lite attityd. Han hamnade i gräl med någon Malmö-spelare där ute på kanten och hjälpte till att trycka ner Malmös backlinje väldigt mycket. Och det var väl DIF-podden, tror jag, där han blev väldigt hyllad under flera minuter. Där de var positivt överraskade av ett nyförvärv som de trodde handlade om lite framtid. Men var frälsta och tänkte att det här kommer bli bra redan i år. Det är väl, Kim och Tolle gillar ju sådana forward som kan göra ett hårt jobb. Så jag tror att Milleskog allra minst kommer vara en viktig inhoppare för Djurgården redan i år.
Ja, vi får se vart det tar vägen från dem där såklart. En som har haft den rollen tidigare och som numera återfinns i ÖSK är ju Kalle Holmberg. Och vi fick ju se honom, han gjorde väl sin första match mot Öster och fick sedan starta och spelade hela matchen mot Trelleborg också. Och en notabel sak efter den matchen som du letade upp var ju att han alltså inte hade en enda bollberöring i straffområdet. Och det finns lite växlar, att lite farhågor att ha efter de siffrorna. Vad kan du säga om det?
Ja, enligt Y-Scout då, jag kan inte garantera att det är sant, men enligt Y-Scouts statistiktjänsten så hade han alltså inte en enda touch i straffområdet. Och det blir man blir lite ängslig, för att Noel Milleskog hade ju ibland svårt att komma in i ÖSKs spel. Erik Björndals hela ÖSK-karriär präglas ju av att han blev svältfödd inne i boxen och aldrig fick några bollar. Nu har ju Kalle Holmberg många andra strängar på sin lyra än Erik Björndahl har. Som Björndahl vill ju vara i boxen helt enkelt. Kalle Holmberg kan ju göra massa andra saker, vilket han har gjort både mot Öster och Trelleborg. Jag tycker att han har varit jättebra faktiskt. Men han och laget lider av att han inte har fått några avslutningsmöjligheter direkt. Och det är ju någonting som ÖSK måste lösa blixtfort. Vi måste sätta honom i lägen, för att det är den bästa chansen att bryta den här måltorkan.
Ja, för det blir en liten anknytning till det här med att att det är svårt att påverka på individnivå om du sätter in en spelare. Det spelar ingen riktig roll hur bra spelaren är, utan sätter du in honom i ett system som fungerar på ett sätt så kommer det inte förändras jävla mycket. Och det vi såg i den här matchen var ju att ÖSK skapade ju fler chanser än man kanske har gjort tidigare på ett sätt. Men samtliga chanser kom ju efter att, samtliga ska inte säga, men många av chanserna kom efter att Kalle exempelvis droppade ner lite grann, kombinerat med Adam Bark och sådär, och sen mycket avslut. Jag tror de hade 8 avslut på mål, men bara 1,16 i expected goals. Vilket tyder då på att avsluten kommer ur sämre lägen, ofta utanför straffmål och sådär. Och det är ju ett problem. Mm. Det innebär ju att du skapar inte de här heta, fullvärdiga chanserna som ÖSK verkligen skulle behöva och som ÖSK som lag har varit svältfödda på hela året egentligen.
Mm. Nej, bilden, känslan man hade efteråt var ju att ÖSK hade gjort en bra offensiv match, men ingen av målchanserna värderas bättre än 0,25 i XG. Och Kalle Holmberg, då, den tilltänkte skyttekungen, hade 0.
Och det kan man ju väga mot Trelleborg som egentligen inte hade några chanser alls fram till, ja, var det
80:e minuten, ja. Hade de i stort sett 0 i målchanser, men sen jobbade upp till ungefär, vad var det, 0,79 eller något sånt.
Ja, och hade bara 3 avslut under matchen, ja. På mål under matchen.
Mm.
Så att de lyckades å sin sida skapa betydligt hetare chanser på väldigt kort tid mot vad jag ska gjorde under hela sin period av övertag 80 minuter innan.
Ja, det blev ju en 10-minuters period på slutet där ÖSK kanske inte vågade eller inte orkade hålla emot, utan hamnade på egen plan halva mycket, och det där skapar ju Trelleborg en del målchanser.
Ja, och det här är ju knivar som behöver vässas, och helst redan till på lördag. För att det som väntar då är något av, ja, kanske säsongens stora ödesmatch så här långt.
Exakt, då möter man alltså GIF Sundsvall uppe i Medelpad. GIFarna ligger ju på rätt sida det negativa kvalsträcket. En poängs marginal ner till ÖSK. ÖSK har också en poängs marginal ner till AFC då, som ligger näst jumbo. AFC vann senast och kan ju mycket väl vinna igen, och då, ja, det skulle inte se snyggt ut för ÖSK om man ligger näst sist i Superettan. Men däremot om man vinner så är ju serien så jämn då att man kan ta ett litet kliv uppåt. Förlorar man så tappar man iväg GIF Sundsvall. Man såg ju det helgen också att Helsingborg helt plötsligt är flera placeringar ovanför ÖSK efter två segrar i rad. Så det gäller att treorna börjar komma in nu.
Ja, för det har vi sett, det såg vi både, var väl du som fascinerades över det förra säsongen i Superettan, när ÖSK var långt in på säsongen, trots att de låg där nere och egentligen det känns som vägade vinna, så långt in på säsongen så fanns det ändå möjligheten att, ja, men vinner de bara den här och sen en till, ja, men då är de med liksom i en strid om att gå upp nästan, eller kval uppåt i alla fall. Och det ser man ju lite nu också, det är också en fara att fastna i sådana tankar att, ja, men en trea bara, så då tar de 3-4 placeringar och så ser det ganska lugnt ut.
Precis. När jag lanserade där sista gången så blev ju Elena nästan topptunnor, blev hon.
Hon tenderar ju att bli det ibland.
Ja, hon orkar liksom inte höra det där igen. Men faktum var ju att det var sant. Men det andra var också sant, att ÖSK hade ju inte tillräcklig klass för att utnyttja det där. Men de har ju 6 oavgjorda och 5 förluster då. De har lika många förluster som Öster, en mindre än Brage. Och då pratar vi om lagen som ligger 5 och 6 i Superettan. Det är ju, Sundsvall har ju 8 förluster på 14 matcher och ligger ovanför ÖSK. Så det är ju alltså, man måste omvandla de här kryssen till segrar.
Ja, och det landar ju i att inte bara göra gedigna insatser någon gång, utan även skapa heta målchanser, och framförallt som kallade för kanske svårast i fotbollen efter det var det senaste, att sparka bollen i nät.
Ja. Och när man tittar på den här matchen som kommer på lördag mot Sundsvall, så kan man hitta 2 stycken orosmål lite grann. GIF Sundsvall kommer ju till spel med 4 raka förluster. Det låter ju inte bra. Det låter ju bra för ÖSK. Men tittar man på vilka lag de har mött, så är det alltså seriens 1, 2, 3 och 4 som man har förlorat mot. Och det tyder kanske på att det finns en möjlighet att bryta en trend snarare än att förlänga den för GIF Sundsvall. En annan sak är ju då ÖSKs bortafacit, som ju tyvärr är väldigt dåligt. Så det är en trend som man måste bryta så snart som möjligt.
Ja, och ett annat orosmål in i den här matchen är ju att ÖSK de senaste säsongerna har varit något av en trampolin där andra lag med nedåtgående form kan ta lite fart och hitta självförtroende igen och sen studsa uppåt. Du, det var lite Sundsvall-medlek till det. Ska vi gå in på den här poddens kanske mest spännande moment?
Absolut, det tycker jag.
För den här gången så hedras du lite grann. För vad jag har förstått så brukar det inte vara du som får stoppa ner näven i påsen.
Nej, det är ju helt omöjligt. Jag brukar aldrig få göra det. Elena håller den där påsen hårt med båda nävarna.
Är det något form av maktspel hon kör?
Absolut. Hon är aldrig främmande för maktspel, Elena Lövholm.
Och efter så sitter jag och bara räcker över den till dig för första gången.
Vi prasslar här nu. För ni snodde ju ett av mina bästa namn medan jag var på semester.
Va? Är det sant?
Ja, Christian Jonsson.
Han som vi har liksom degraderat med någon form av travkille bara.
Ja, i min journalistiska karriär så är Christian Jonsson ett viktigt namn.
Okej, det här, nu vet inte ens jag vad du menar, så det här får du faktiskt utveckla.
Nej. Det var en vinter, en silly season, som på den tiden jag jobbade på Örebro-Kuriren och krigade med näbbar och klor mot NA för att vara först med nyheter. Otroligt viktigt. Jag var liksom så här, jag kunde knappt sova på nätterna i den feberaktiga jakten på nyheter. Och då, den vintern, hade vi båda då jagat, ÖSK skulle ha in en anfallare till i sin stora satsning som sen ledde till den ekonomiska krisen och till degraderingen. Men det är ju en helt annan.
Men det finns ett samband där mellan ekonomiska satsningar och kriser.
Exakt. Året innan så hade ÖSK spenderbyxorna på sig och skulle ha in en norsk skyttegung. Båda tidningarna kallade den här spelaren för Mr. X, för vi hade ingen aning om vem det var. Jag sitter på redaktionen på Örebro-Kuriren en natt och får plötsligt ett samtal på min fasta telefon där. En norrman svarar när jag lyfter på luren och säger egentligen bara att vet ni att ÖSK håller på att värva norrmannen Christian Jonsson från Raufoss? Och jag blev så paff så att jag sa knappt tack eller frågade någonting utan bara la på. Men morgondagens tidning var top notch med en bild på denne Christian Jonsson med tröjan över huvudet som man inte såg vem det var. Och sen hade jag rubriken så här: det här är Mr. X. Så det tyckte jag var mycket bra. Men sen blev ju hans ÖSK-karriär, precis som ni sa, väldigt misslyckad. Han hade ju ett hälproblem då som han skyllde på konstgräset och var tvungen att lägga av med fotbollen efteråt.
Han är varken första eller sista som har skyllt skadeproblem med rätta eller inte på konstgräset.
Extremt fysisk spelare och sån där elacking verkligen. Han gjorde ju något kort inhopp på La Manga under träningsläget och höll på att bunta ihop det till en hel försvarslinje där som man verkligen, det här kommer bli kul. Sen blev det ingenting. Det var synd.
Har du kvar den där första sidan?
Absolut, absolut.
Den måste jag få se någon gång.
Ja,
vem har du hittat i påsen?
Jag har dragit Per Johansson.
Per Johansson?
Mm.
Jag känner lite att, även om jag har en liten, jag tror jag har en liten anekdot på honom, men jag känner ändå att du får inleda.
Ja, Per Johansson är ju då född 1989. Gjorde ju väldigt, väldigt tidig debut i seniorfotboll, säkert som 15-åring tror jag, för Karlslund. Såg som ett jättestort framtidslust. En allsidig försvarare, defensiv mittfältare, som blev värvad av Djurgården, en av de här talangerna från Örebro som gick förbi ÖSK. Gick upp till Allsvenskan utan att passera ÖSK. Han kom ju sen tillbaka. Från blev ju ingen riktig succé i Djurgården, som ju var extremt bra på den här tiden.
Ja, när han gjorde, fick bara göra totalt 5 matcher över 2 säsonger i seniortruppen i alla fall.
Ja, precis. Djurgården var ju väldigt bra. Han kom tillbaka på lån först och sen, jag tror han var tillbaka i forward också på lån.
Ja, det var nog innan, ja.
Och sen så kom han på lån till ÖSK och sen så blev han ju en del av Sixten Boströms lag. Och blev väl spelade en hel del men var väl inte så där alltid från start.
Nej, gjorde han hade 12 matcher en säsong, 13-1, 10-1, 13-1 så där.
Mm. Precis.
Skvalpade lite grann. Gjorde spelade i båda Europa League kvalmatcherna.
Jaha, mot Sarajevo.
Ja. Över 67 minuter på 2 möten.
Ja. Han spelar säkert kanske lite ytterback någon gång också. Duktig spelare som sen la av ganska tidigt. Han gick till forward och gjorde några säsonger, hade lite problem med skador, la av. Och sen vet jag inte riktigt. Jag har inte riktigt koll. Hade du någon anekdot? Vet du vad som hände?
Ja, eller jag vet ju i alla fall att han lade av 2013. Och då min matte stämmer så var han väl 24 då.
Det är väldigt tidigt.
Det är oerhört tidigt.
Ja, var det från forward då att han lade då?
2013 är sista registrerade matcherna på Transfer Market.
Okej, men för forward?
Eller för ÖSK? För forward.
För sen, forward?
Ja, och sen ÖSK sista 11-12. Okay. Jag vet inte om forward var nere i tvåan och att de matcherna inte syns här.
Nej, forward var inte nere på tvåan på den tiden. Nej, då var de jättebra.
Nej, då ska det stämma.
Ja, okej.
Okay. Det är ju oerhört tid.
Ja, väldigt, väldigt tid.
Ja, men så här var. Jag har ju dömt fotboll, vet några stycken tidigare. Och det här var väl kanske, kan det vara 2016-17 någon gång kanske. Och då skulle jag åka ut och gå som assistent domare i en match i division 6, vill de säga att det var. Mm. 5 eller 6.
Du var 16-17 år då alltså?
Ja, 16-17-18 någonstans. Jag är ju född 99. Så att,
men jag säger 26... att du var 16-17. Du säger så här, nej, jag var 16-17. Ja, det... Det är som intervjua Henrik Larsson. Så här, man kunde säga himlen är blå då? Nej.
Den är blå.
Ja, den är blå.
Ja. Ja, men jag, då fick jag höra att det här laget jag ska döma, alltså, som heter BK Simperon. De har ju en tidigare allsvensk spelare i laget. Och då kände man inte, wow. Så såg jag lagställningen och kände, vem är det? Och fick googla runt lite innan jag hittade, det är den där Per Johansson nummer 3 som har spelat i allsvenskan. Och det jag tar med mig från den matchen är att han var överlägset otrevligast att döma på planen. Det märktes i hans kroppsspråk och hans snack med både domare och motståndare att han hade spelat på en högre nivå.
Ja, okay.
Det var inte samma liksom, gubbighet som man annars finner i Bobby BK och sådana lag som ligger i de divisionerna.
Ja. Men Per Johansson Simperon, det är någonting som säger mig att han grundade den klubben. Kan det stämma?
Det är inte omöjligt.
Det kanske var en spelande ordförande du hade att göra med.
Det kan mycket väl ha varit det.
Ja.
Ja, men ska vi låta Per Johansson, eventuell grundare till Simperon, Per Johansson själv får gärna höra av sig och dels säga vad han gör nu för tiden och även säga om det stämmer att han grundade Simperon eller inte.
Och förklara sitt uppträdande kanske.
Ja, exakt. Jag kommer med en lång ursäkt och förklaring här.
Jag tror att det var skälig kritik mot dig som domare.
Ja, det har han förmodligen.
Ja.
Alltså, det har han inte det så blir förvånad.
Tydlig och skälig.
Ja. Men ska vi låta honom säga hej då till dagens avsnitt?
Det tycker jag, absolut.
Stort tack för att ni har lyssnat på den här veckans avsnitt av Hemmaborgen. Och vi hörs väl igen nästa vecka. Om jag sitter här, det vet jag inte. Men Fredrik Karlsson, han lär göra det.
Absolut.
På återhörande.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry.